säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 127. Just från ett hotellrum i Båstad. I Båstad, exakt. Och vi kan ju lite skamlöst plugga in på en gång att vi åker runt och gör lite föreläsningar för företag. Så om ni vill ha föreläsningar oss, så mejla oss gärna på agilpodden@gmail.com och så kan vi lösa någonting säkert. Innan vi går in på dagens avsnitt som kommer alla om kreativitet och innovation, så ska vi ta och tacka CRISP för att ni gör den här podden möjlig och med och sponsrar oss. Gå in på CRISP.se, anmäl er till deras fantastiska kurser eller anlita konsulterna. Inte alla, men många har ju varit med här också i podden. Så ni går inte lyssna tillbaka och se vad deras åsikter och sånt är. Just beroende på vad ni behöver hjälp med. Och så tackar vi helt enkelt CRISP för att ni är med och gör podden möjlig. Yeah. Vill du börja? Ska vi börja med kreativitet innan vi kommer in på innovation?
Ja, det kan vi nästan säga att dagens, det var industrigruppen i Båstad, eller vad de heter. Alltså en sammanslutning av människor, och vi var där och föreläste om innovation med, framförallt med avseende på organisatorisk skuld och agilt ledarskap. Och det ledde oss in lite på det här. Och då letade jag upp en gammal grej också som jag gjorde på kreativitet. Jag har ju kört kreativitet lite baklänges och framlänges genom åren, men den hann vi aldrig göra, alltså även ni. Påståndspubliken kan inte ha lyssnat på det här istället. Kreativitet är ju någonting med det då som har fascinerat mig genom åren. Liksom. Så jag har från tid till annan läst på och kollat och försökt förstå bättre och sådär. Alla vet på något vis vad det är, men det är ändå svårt att liksom greppa. Så min första så här fundering en gång i tiden var ju, vad är det för något egentligen? Och då visade det sig att det inte bara jag som tycker att det är lite otydligt, så att man får leta definitioner på Wikipedia och internet och sådär. Så en av de sakerna som står är att det finns mer än 100 definitioner i olika litteraturer och så.
Ja.
Men på något vis är det ju då, det är en karaktäristik av något eller någon process som skapar något nytt och värdefullt. Det är ett förslag då till definition liksom. Och det kan vara otagbart som en idé, en vetenskaplig teori eller ett konstverk, alltså ett musikverk eller något sånt där. Eller det kan vara någonting tagbart som till exempel en uppfinning eller en bok eller en målning. Då. Sen, jag gav lite fastnat i den här... att jag gillar John Cleese take på det här bäst. Han är min huvudkälla. Han har ju intresserat sig för kreativitet och föreläst och sådär. Och han hävdar ju då att det är inte en talang eller något sånt där. Utan it's a way of operating. Alltså ett sätt som man gör saker på. Om man accepterar den tanken, då får ju det lite följder därmed. För det betyder att man kan säga att du är kreativ och så. Utan då är det ju mer att du beter dig kreativt eller du gör någonting på ett kreativt sätt. Och det betyder också att de här människorna som säger att jag är inte kreativ, de kan lära sig att agera kreativt. Sen kan det hända att människor inte vill det, och det är klart att man kan säga att alla kan springa men alla springer inte lika fort och så vidare. Så det är klart att i någon bemärkelse kan man ju ha talang för att göra saker på ett kreativt sätt eller inte. Men man kan inte heller bara skylla ifrån sig och som att det bara var medfött. Och inte alls kunskapsberoende då, om man accepterar det.
Ja, men det låter rimligt tycker jag. Helt klart.
Och i så fall kan man glida vidare lite då till vad är det för... alltså hur gör man helt enkelt? Och då är det väl egentligen tre stycken komponenter då som han tycker att man liksom att det kretsar kring i alla fall så att säga. Jag tänkte gå igenom dem helt enkelt. En är ju då att man ska ha en struktur. Så att man, för ibland kan ju då folk tycka så här, konstnärer är kreativa, huller om buller och liksom, om man är kreativ behöver man inte ha någon plan, man kan göra det var som helst, när som helst och så vidare. Och det kanske man kan också förvisso. Men hans tes är att det blir bättre. Man gör saker på ett mer kreativt sätt ifall att man har en struktur kring alltihopa. Och då, med struktur ska inte förstås, alltså det är inte kanske en exakt regelbok eller något sånt där, utan det är mer att var är jag tänkt att vara, när ska det här hända, vad är jag tänkt att ha för liksom ingångs, vad är jag tillgång till, vilka är vi, att det finns ramar på något sätt för liksom det här tillfället när man ska försöka hålla på då, göra någonting på ett kreativt sätt. Då sätter man sin struktur. Men du får ju hålla upp handen om du vill komma in.
Ja, det är det. Kör.
Så att det bara mal. Så ponera då att man bestämmer att vi ska hålla på fredag eftermiddag och det är vi tre och vi ska vara där och där. Och det är också bra då man kan låsa in sig så här, alltså att man inte liksom blir störd under den här tiden. En annan av de här komponenterna som jag också valde nu att lyfta fram som en egen komponent, det är det bör vara en definierad tid.
Mm.
Som man just man vet att man inte blir störd under den tiden, men också så att man liksom inte tror att man ska börja hålla på hur länge som helst, men heller inte att man ger upp för snabbt eller vad man ska säga då.
Mm.
Och då är det faktiskt men det är vanligt att det finns ett svar. Jag kanske har pratat om det här tidigare.
Va?
Men vad tror du är den perfekta kreativitetstiden?
Ja, okej, det finns en sån. Ja, jag känner igen det, men jag kommer inte ihåg nu.
Och jag är
2 timmar.
Ja, det är ju precis. Det är kanske lite mer. 3,5-4 timmar tror jag. Mm. Sen blir man bara trött och dum. Håller man på kortare så skulle man kunna få ett bättre resultat. Han hade något roligt när han var på och skrev skämten i Monty Python.
Mm.
Då tyckte han att det var flera i den humorgruppen då som var bättre än som hade mer talang att komma på rolig humor egentligen så att säga. Men sen tyckte han ändå att han slog dem. Och det var för att de inte hade tålamod.
Mm.
Så fort de hade hittat sin första då, liksom, twist på något skämt eller sketch eller vad det nu var de gjorde. Mm. Och märkte att den flög. Då orkade de inte sen. Liksom.
Mm.
Och då kom han med sin något lägre talang. Hittade också någon sån där twist. Men sen körde han liksom den igenom torktumlaren eller vad det nu är för någonting.
Mm.
Ett gäng gånger. Och då blev det ju nästan alltid bättre som slutresultat. Och det är lite unikt för kreativitet kanske.
Nej.
Men det kanske är lättare att lura sig när man håller på och jobbar på någonting man tycker är ett kreativt sätt. Att det bara är den där inflygande idén som gäller liksom.
Mm.
Precis, vad är. Man ska ha en struktur kring alltihopa, man ska ha en tydlig tidsram och sen finns det en komponent till då som jag faktiskt också har testat flera gånger och det är att man ska blanda saker. Så att om man har något problem som man vill lösa, då har man ju med sig problemet och det är okej liksom.
Mm.
Och sen kan man ju ha någon form av tillgängliga medel eller annat slag. Liksom. Det kan vara olika saker, men det skulle ju kunna vara att man kan skriva mjukvara som man har tillgång till en utvecklingsmiljö. Och sånt. Men det skulle också kunna vara för vissa att man har tillgång till att alltså, sitta och rita eller göra modeller i papier-maché eller precis vad som helst egentligen. Men den tredje komponenten sen, den är med fördel att man blandar in något oväntat. Och då kan man egentligen ta lite vad som helst. Och när jag har kört så här snabbkurser eller snabbworkshops i det här så kan alltså lite allt möjligt. Men jag har tagit ett husdjur, eller alltså ditt favorithusdjur, eller din favoritägodel, eller en sak i rummet.
Mm.
Eller något sånt där. Man kan ta lite vad som helst.
Mm.
Och då, för det är ju på något vis så då att en mänsklig hjärna lätt. Det här vet väl alla människor förstås, men den är ju sina tankebanor. Och de upprepas ju hela tiden, en typ exempel, borsta tänder där man gör samma sekvens och sånt där. Liksom.
Mm.
Och då blir det inte den här kreativa processen, för då kommer man bara komma på det som man kom på igår, eventuellt aningen bättre. Men om man kastar in något wildcard, liksom, man sågar av tandborsten eller man... lyssnar på en helt annan musik när man borstar tänderna eller ja,
mm.
name it.
Mm.
Då kan det ändå att det kommer dyka upp nya saker där man kanske kommer komma på ett mycket bättre sätt att borsta tänderna.
Just det.
Till exempel här är när vi gjorde den där övningen för länge, länge sedan, då sa jag någon sak i rummet och då hängde det här var på en, alltså ute på landet på en, någon slags konferenslokal, men det var lite sådär
mm.
Det var ett båthus tror jag. Och så hängde det ett par gammaldags skidor på väggen som prydnad. Och då var det ju då några som till exempel innoverade och kom på att man skulle ha träningsutrustning i anslutning till ett transportmedel var det väl i det fallet. Liksom. Som ändå var en, alltså en realistisk idé som och då var det tack vare skidorna liksom, att de förknippade skidorna med träning, de gjorde kombinationen och det hade de troligtvis aldrig kommit på annars.
Nej, så.
Jag har gått vidare med det, men det var ändå en smart idé sådär. Jag har hört den från andra håll sen också. Nej, kan jag säga då, det var alltså i anslutning till en lastbilshytt. Det var det som var kontexten. Så att det är ju lastbilschaufförer, det blev väldigt stilla sittande. Och en sak som man skulle kunna behöva göra är att hitta träning i, alltså under dygnsvilan.
Just det.
Ja. Och det är på intet sätt unikt, men det är ganska smart. Ja, så att kreativitet är inte en, liksom, i grunden är det en talang. Det är ett sätt att göra saker på. Och de tre huvudkomponenterna som ni vill ha ifall att ni vill testa är struktur, tydlig tidsram, det ska faktiskt då vara 3-4 timmar, och att ni blandar saker på något sätt. Inte bara ta med det väntade och det ni har tänkt er, utan ni kan ta med problemet, ni kan ta med era vanliga verktyg, men ni bör också ta in andra saker som är helt främmande. Det är min grund.
Ja, kul.
I på 7 minuter eller vad det var.
Ja, 11.
Alltså.
Tack för det, jättebra. Det är absolut nya tankar. Och det här är också kanske verktyg man kan använda om man ska workshoppa och sådär, att man liksom kan hitta fram lite nya idéer på nya saker. Vi ser tag lite över i innovation från det här då, tänker vi. Eller hur? Och vi kan ju bara trendspana lite först och se vad som händer i branschen. Jag hittade en ganska intressant bloggartikel från en director of engineering på Google. Som...
Det har jag också läst.
Ja, jag skickar en text. Och han beskriver då vad som har hänt på Google. Skillnaden, han hade varit där ganska länge och han var med. Han blev uppsagd nu då i en av de här uppsägningsrundorna. Så det kan ju finnas en viss bitterhet sånt ifrån att ta beaktning. Men han skriver då liksom att initialt när han började på Google, då spelade det liksom ingen roll vilket projekt du var ansluten till, utan du var anställd på Google och det visste man om. Så att om du jobbar på projekt X, och sen så inser man att det här kommer vi behöva lägga ner för det finns liksom ingen vinning eller det här blev inte så bra. Då fanns det liksom ingen oro hos de som jobbade i projekt X att de skulle behöva gå. Utan då var det så här snarare att okej, det här blev inte som vi tänkte. Vad vill du jobba med nu liksom ungefär? Och så finns det projekt B, C, D och behöver folk, kan du tänka något om det liksom? Och så gick man dit och jobbade helt enkelt. Och det skapar ju då såklart en jättetrygghet och det skapar också möjlighet till att våga göra massor med saker. Och han menar ju nu då att senaste åren med hela den här både då att han har liksom börsifierat så det är kvartalsrapporter som ska följas upp och det är mer ekonomisk styrning och sånt. Vilket kanske är rimligt på något sätt. Så det har resulterat i då att de som jobbar på projekt X idag som blir inte flyger då. Då yxar man av hela projekt X från företaget. Alltså man säger upp alla som jobbar på projekt X och säger att det här projektet är inte framgångsrikt och tyvärr, tack för att du kom. Och det är liksom en förflyttning som har skett gradvis. Och det där tror jag stämmer på ganska många företag.
I techbranschen.
Och vad blir fara med det då? För då tänker man kan tänka sig att ja, det kan ju rimligt på något sätt. Men fara med den är ju att ingen vill alltså jobba på projekt X längre. Och man får tänka på att projekt X 9 gånger av 10 kanske inte blir någonting och 1 gång av 10 kanske det blir den bästa produkten de någonsin gjort så att säga. Och nu drar ju sig folk då, alltså alla går ju på safe bets liksom. Typ, och jag vill jobba på en stor plattform. Jag vill jobba på en feature som alltid kommer finnas. Alltså jag vill jobba på login-featuren, där kommer vi inte bort liksom. Och där vill jag sitta, för jag vill göra rädd för min ekonomiska trygghet. Och det där är ju då en superfara med de allmänna trenderna man ser i techbranschen och kopplat till innovation.
Det är ett jättebra sätt att dra ner på innovationen jättemycket. Man får alla att dras till det som idag är vinstgivande produkter så att säga. Och alla aktar sig för det som, liksom är, som skulle kunna bli de framtida storvinsterna. För precis som du sa, de flesta de blir ju inte det.
Nej, exakt. Och då kan man ju tänka, vad har det alltså kortsiktiga effekten är antagligen inte så stor. Alltså det händer inte så mycket på 1 år men på 5 år.
Ja, exakt.
Vad händer då?
Ja, det blir inga nya produkter.
Nej, det blir inte det.
Jag ska lägga till lite på den där, för det var ju, hans spaning var ju också att när Google startade, eller först var det ju ett garageföretag liksom, men sen när det hade kommit igång lite mer, det var väldigt uttalat att det skulle vara ett people's company. Och det var människocentrerat och man kunde tvätta på jobbet och liksom det var människan först hela tiden. Och även följdeffekterna av det var ju då att precis det du sa, att man behöll ju förstås alla människor som var duktiga hela tiden. Och då var det också en annan spaning han hade, tror jag, var att det var techmänniskor i C-suite, alltså i företagsledningen. Och nu är nästan hela företagsledningen utbytt mot olika, jag vet inte om man kallar det Wall Street people, alltså kvartalsrapportsmänniskor liksom. Och de ser helt enkelt inte det, de fattar inte den långsiktiga förlust eller risken där överhuvudtaget, utan de ser bara det här lönar sig inte, nu slutar vi satsa på det, då är det är mer som att det är en maskin som man bara kastar då liksom.
Mm.
Och jag har en syskonspaning på det här, och det är ju Toyota hade ju, skulle ju kunna ha fått det här problemet med sitt smarta förbättringsarbete. För man hela tiden får människor att förbättra allting, så behövs det ju färre och färre människor överallt, givet att man ska producera lika mycket. Så.
Exakt.
Och om man då hade betett sig kvartalsekonomimässigt, då hade man ju helt enkelt, ja, bara den blev 10% snabbare, då gör vi oss av med 10% av personalstyrkan. Och de har ju haft det som policy hela tiden, att ingen ska bli av med jobbet i följd av sånt effektiviserande förbättringsarbete. För då kommer ju ingen någonsin vilja göra något effektiviserande förbättringsarbete. För det är ju bara att man effektiviserar bort sig själv, och det har de ju fattat.
Okay.
Och de tänker ju långsiktigt liksom. De tänker ju inte kvartalsekonomi normalt sett.
Nej, men precis.
Så det får man ju ge dem då, att en av de smarta grejerna i Toyota Production Systems är ju just att ta hand om de människorna hela tiden. Se till, det behövs ju alltid folk någonstans på något sätt liksom. Så det är bara en fråga om att vara smart och fantasifull och se till att, man kan, att folk kan få röra sig sen.
Ja, precis. Så får precis som du rekryterat människor som har ett growth mindset som kan tänka sig kompetensutvecklas och så vidare. Och så vidare. Så det borde inte vara ett problem. Just gällande Google Insight också, för de hade ju sitt code of conduct, alltså ja, om man nu översätter det, så hade de ju don't be evil från början.
Ja, just det.
Är det, ja, det försvann. Det kan man ju, ni kan ju lägga ihop den trendspaningen med den andra trendspaningen och gissa vad Google är om 5 år. det är lite oroväckande.
Man får väl, ska vi nämna, man får tycka vad jag vill om alla de här bolagen, men vi får väl nämna Apple på något vis. Vi sticker väl ändå ut här. Apple har väl inte sparkat folk på grund av övertalighet någonsin, kanske, vad jag vet. Eller väldigt, väldigt lite. Och är också väldigt, väldigt försiktig med anställda. Jobbar väldigt, väldigt hårt med sin kultur och ger helt enkelt alla människor hela tiden chansen då att bidra till Apples liksom, vad heter det, make it simple. Men att det inte ska finnas några tydliga ramar och sånt där. Och då blir det ju också ett väldigt innovativt företag. När man behåller all kunskapen i företaget, man kan göra en massa galna bets som inte blir något av, som bara blir skit, så slänger man dem, försöker med namn att hålla på och så liksom. Så det, de är väl kanske det mest, än så länge, helt för att se de åldern, än så länge det mest lyckade exemplet i techbranschen på att inte göra sådär liksom.
Precis, jag försöker leta lite siffror samtidigt, men jag kommer ihåg att jag läste, att jag vet att de sa upp folk med samband med covid.
Ah.
Men jag vet det som du säger, att de har ju haft en helt annan anställningstakt efter covid. Och han ser det som en last resort. Tim Cook att sparka folk, eller att göra sådana här big layoffs då. Och de har helt enkelt valt att rekrytera mindre för att slippa det.
Exakt.
Så det får man ju verkligen ge dem.
Jag får också tänka på att alla det här, förutom den, vi ska komma till psychological safety, men förutom så att säga påverkan på det, så är det ju också, man slipper ju hela kunskaps, alltså alla nya ska ju lära sig upp, och alla som försvinner ut tar ju med sig allt de kunde liksom. Så det är fruktansvärda läckageförluster i kunskap och kultur ifall man håller på så där så att säga.
Ja, och dessutom om vi då kopplar till innovation, så blir det ju ännu större just det här att gör man det på stor skala, då vågar man ju sen till slut inte sitta i för små team som håller på med odefinierade saker och sådär. För då är risken att man helt enkelt yxas bort.
Nu började vi ju lite så med exempel, det är ett absolut bästa exempel. Men det är egentligen tesen som vi säger är ju att psychological safety, alltså psykologisk trygghet, är väl kanske den starkaste faktorn för att få innovation.
Ja.
Och det beror ju på, är väldigt, väldigt enkelt egentligen, så beror ju det på att det är nästan alltid så att man behöver chansa. Det är ju lite så, det är ju det kretsar kring liksom. Det är väldigt sällan så att man kan göra en plan för sin innovation och veta att den ska lyckas. Kanske, det hade blivit på en ord på mig. Men i grunden är det väldigt ofta så att man måste chansa. Mm. Om man har låg psychological safety, då till exempel som det yttersta då är rädd att bli av med jobbet, men även om man liksom bara är rädd att få
själv, eller man kommer få den lägsta löneökningen, eller de tråkigaste arbetsuppgifterna under nästa period, eller vad som helst liksom. Då blir man ju direkt, då börjar man direkt vakta sin egen rygg istället för att ha chanser. Mm. Och det livsfarliga som jag har sett på många arbetsplatser, det är ju att man, det, man, vad ska man säga, man skäller aldrig på folk, eller man, det lönar sig alltid att göra på samma sätt som man gjorde igår.
Mm.
För det får man aldrig kritik för.
Nej, precis.
Men så fort man provar att göra på något nytt sätt, då kritiseras det liksom. Ja, du, nu får du rätta in det i ledet.
Mm.
Och det är ju verkligen en jättebra anti-innovationssystem.
Ja, verkligen. Vill du döda innovation så är det vägen att gå.
Ja, ja, jag kan fler knep, men det är ett av de bästa. Nej, för då kommer ju folk bara och, ja, ah, men jag vågar inte, jag vill inte, jag gör bara det jag gjorde igår, det var ingen som skällde då, och då kommer det funka.
Ja.
Och sen så händer liksom ingenting, eller vad det är. Okej, jag säger väl min andra, nu börjar jag komma in på antiteser.
Ja, det är okej.
En av mina andra favoriter är ju att kräva business case.
Mm.
Framförallt väldigt, väldigt tidigt i en process. För att om någon kommer och har en idé, och vill testa något, det är inte säkert att den vet, den kanske inte ens kan se affärsmodellen framför sig liksom. Den kanske bara kan ana att det skulle kunna finnas pengar eller nytta i det här liksom. På ren intuition då, mer eller mindre. Och det första som händer är att någon säger att den måste göra ett business case. Och det visar att den kommer kunna räkna hem den framtida uppfinningen som den inte ens riktigt vet med. Då, det blir ju, då gör man ju inget mer. Det är inte ens roligt att försöka.
Nej.
Och om man försöker, och någon då dessutom kritiserar det där business caset liksom, ja, ah, men här har du övervärderat den potentiella intäkten och bla bla liksom. Alltså det är ett oerhört effektivt sätt att få bort all innovation.
Ja, det är otroligt bra.
Sen kan jag ju tycka att det är klart att det har gått ett tag om man har forskat på något en stund och alla hackweeks och allting har passerat och man liksom närmar sig industrialisering, då måste man kunna påvisa att det är realistiskt med en intäktsström, kallar det vad man vill, men det skulle man kunna kalla för business case.
Ja, men
verkligen. Det är okej liksom.
Men det är just det här, precis som du säger, att om man kommer med en idé och så blir det, ja men skriv den idén och så kan vi se vad det blir liksom. Det rör det ju alltid, snarare man måste ge utrymmet så här, ja, men testa, vad är minsta produkten vi kan bygga här för att få verifiera någonting? Liksom. Ja. Och så blir det lite kul energi, att ja, vi kan, på 2 veckor kan vi få ut någonting kul, och gör vi det. Och sen så tar vi tag i de här stora, svåra frågorna, hur vi ska få, som du säger, få det i produktion eller skala ut det till massa användare eller sådär. Så håller med, det är en riktig dödare faktiskt. Det får man ju se upp med, verkligen, speciellt som ledare, att man inte håller på att lägga en sån våt filter på organisationen. Väldigt bra poäng. Okej, på föreläsningen idag så pratade vi också om olika metoder eller saker man kan göra för att främja innovation. Alltså vi tror ju egentligen då liksom att, som du säger då, att psychological safety är extremt viktigt.
Mm.
Vi pratade lite om det här med organisatorisk skuld som jag pratade om innan här också i den här podden.
Yes.
Om att man kan ta bort hur mycket olika onödiga saker man har i organisationen som tar massor med energi och tid och kraft liksom, för att främja innovation. Vi pratar också om ledarskapet, hur man då kan sätta upp de här olika faktorerna som gör det lättare för folk att få innovation. Alltså till exempel som vi pratar om nu med att man inte ska kräva business case av någon direkt, eller att man helt enkelt möjliggör tid och att man inte straffar folk för att de testar saker och så.
Mm.
Så det är liksom lite så här, det finns ju massor med kringliggande faktorer som är viktigt, men om vi bortser från det och tänker lite mer så här metodmässigt, vad kan man göra för att främja innovation?
Mm.
Har du någon idé då?
Alltså mina favorit, det blir lite på det man vill göra, men om vi hoppar tillbaka till det där med kreativitet, eller om man bara det här med balans och så, att det är jätteviktigt att man på något vis viger någon slags tid till innovation. Och det klassiska är förstås Hack Weeks, men det kan ju vara Creative Friday, så det behöver inte vara varje fredag. Det kan vara Knowledge Hours, det kan egentligen vara lite vad som helst liksom.
Mm.
Men att det finns någon tid när ingen... Och precis, grunddefinitionen där tycker väl jag ska vara också att ingen lägger sig i riktigt vad man gör. För så fort man försöker styra det där, ja, det får jag hålla på med innovation, vi måste uppfinna den här sortens uppfinning som jag behöver till min nästa produktrelease eller vad det nu är.
Ja.
Då blir det... Det kommer inte funka liksom.
Nej, och det är dumt. Alltså, jag har sett många som försöker. Vi har tema XXX liksom. Jag menar, jag tror,
nej,
nej.
Man kan få ha tema på ny teknik, tycker jag.
Kanske att alltså, typ experimentera med AI.
Ja, till exempel. Ja. Mm. Och det kan väl vara okej.
Men det är fortfarande tveksamt om man ska styra.
Kanske.
Man kan ju uppmuntra. Ja. Man kan ju ha några föreläsningar där man kan ha lite teknik där som möjliggör det. Man behöver inte sätta det som ett strikt tema.
Nej, nej. Ja, det var vad man menar med tema. Ja. Men jag menar inte ett styrande tema, utan man får fortfarande hålla på med vad man vill. Men om man till exempel lyckas jaga dit någon AI-expert eller visa lite så här, vilka verktyg är farliga, vilka är ofarliga, hur loggar man in, vad kostar om, vilka delar ut vår data, vilka är inte det. Om man får in en massa sån kunskap, så finns det någon dude eller dudes som man kan gå och fråga om det medan under Hackweek. Liksom. Det kan jag väl tycka är okej.
Ja.
Till exempel. Ja, men så det är väl liksom min sån främsta metod, att man behöver ha den vigda tiden för det där och att det liksom på något vis ska vara tillåtet att ta det hela till demonstration eller alltså att man kan göra någon produkt som ändå på något vis kan visa värde då eller funkar ja. Liksom eller mindre på något nivå. Eller.
Jag sticker ut hakan ännu mer.
Ja, kör. Sure.
Jag säger så här, ni borde viga ganska mycket tid åt innovation fast i schemat, så att säga.
Mm.
Då kan man till exempel köra x antal hackweeks per år, om man nu tycker om hackweek-konceptet. Mm. Företaget, eller för det stora positiva saken med det är att man kan göra det på företagsnivå.
Mm.
Och det gör att då kan man alla, för då kan man helt plötsligt kontakta den personen på helt andra sidan där, för då gör de också det. Liksom, och så där. Det är stora fördelen. Sen finns det andra nackdelar, det blir ganska sällan och så där. Men jag skulle säga, minst ett par stycken hackweeks per år. På olika nivåer. Det kan vara företagsnivå, det kan vara på gruppnivå. Det spelar inte så stor roll. Eller alternativt motsvarande 18 dagar i veckan. Alltså varannan fredag eller något sånt där. Det spelar ingen roll. Man kan ju ofta brukar det vara så här, switcha lite då och då.
Mm.
Finns för- och nackdelar med båda metoderna.
Jag har team i min organisation som kör en dag per sprint.
Ja.
Sprinten är nog 2 veckor då.
Ja, till exempel.
Det är ju precis.
Exakt. Men få in det i... För det får inte bli... För problemet är att om du inte har inne i din rytm, då är problemet att då, när man väl ska klimma in det då...
Ja, det blir tid.
Ja, men lite så. Då blir, det blir aldrig av. Och sen då kommer hela tiden också problemet att om vi helt plötsligt nu bara ska squeeza in det och det inte får planerat, då kommer vi bara, ja, men vad händer med alla saker vi ska göra den här veckan? Då? Och så blir det tjafs med hit och dit. Och, så bara in med det i rytmen. Bara bestäm nu, från och med nu och alltid framöver så kommer vi ha vadå, typ 14 veckor så kör vi en hel hackweek eller sådär.
Ja, för det som är det vackra i deras läsning, jag tror de jobbar med storypoints också, det är ju förstås att det är ju alltid bortplockat där med deras storypoints. Så att jag menar, deras den velocityn som de är vana vid är ju minus den där dagen. Så.
Och det är exakt det jag vill komma åt. Det
funkar ju på produktägaren och alltihopa.
Exakt. Och det är det jag vill komma åt, det är exakt det jag vill komma åt. Och sen bara lite sidetrack men ändå intressant. Jag gör precis samma sak med teknisk guld.
Mm.
Vi kör en vecka varje månad i mitt team.
Mm.
Och det funkar så otroligt bra. Och i teknisk guld kan du också lägga in innovation, för där kan man göra olika nya tekniska utmaningar. Man kan testa nya olika saker, kodspråk, nya tekniker, nya metoder, vad det nu är. Men släpp backlogen fri och låt utvecklarna göra vad de vill under den veckan. Och så gör ni det. Vi kör första veckan varje månad. Kopiera det rakt av. Testa det. Det funkar. Okej. Tillbaka till ämnet.
Jag har också team tror jag som kör som har samma koncept att de har en eller två dagar i sprinten till teknisk skuld faktiskt. Och då är nog de grejerna storypoint lagda. Men de har då i praktiken har de ju en viss mängd storypoint som man får lägga på teknisk skuld. Det är en variant på temat. Jo, en annan metod, och det sa vi kanske, men det är ju viktigt att vänja sig vid att jobba hypotesbaserat om man ska hålla på med innovation. Ja. För det leder normalt sett till att grejerna blir alltså, istället för att bygga en massa skit då, lite randomly, så blir man van vid att bara bygga det som förkastar eller bevisar hypotesen. Och det är ju ibland inte ens det att bygga, det kan ju vara vad som helst förstås. Exakt, man kan visa papperslappar och bygga papier-maché och alla de där grejerna. Vad heter de? Dropbox, man kan lägga folk för att skriva in sin mailadress om de skulle vilja ha ens produkt som inte ens finns liksom, så vidare. Då kanske det bevisar hypotesen på tillräckligt hög grad. Det finns många techföretag så där man får AB-testa för att bevisa sina hypoteser även på riktiga användare fast i begränsad omfattning och så vidare. Och en annan är väl att formulera saker då, alltså att det är alltid tillåtet att göra experiment. Och då behöver det förstås vara avgränsat kanske så att man inte förstör, ja, det beror ju på vad man håller på med, men om man får förstöra hela produktionsmiljön kanske på en gång.
Nej.
Men att det i alla fall är uttalat att det är tillåtet att göra experiment någonstans på något sätt så att folk känner att de kan göra det och att det påkostar pengar och sådär på något sätt. Mm.
Och det där är ju skitbra bra för den, mm. det skapar ju det utrymmet per automatik.
Mm. Det är också, jag vet inte hur folk vad ska man säga, hur man brukar uttala sig på en här quick, men jag menar, det är också viktigt att det får finnas miljöer, att man får testa och köpa in grejer och sånt där liksom. Att det inte blir tjafs om det. För det har jag faktiskt varit med om, att någon vill göra ganska enkla experiment med köpt mjukvara istället för att skriva något skit själva. Så vill man göra ett enkelt experiment när de köper liksom, översättningsmojäng eller vad det kan vara sånt där.
Ja.
Och då är plötsligt, för i vår vanliga tillvaro så har vi våra mjukvaruutvecklings liksom, kalla vad du vill, process. Som vi förfogar över själva, där vi kan, som är lite realtidsaktig, man kan alltså bara göra någonting och sen så testar man det en timme senare på en skärm liksom. Men då man behövde köpa en liten grej, då spårar det plötsligt ur och blir en inköpsprocess av det istället. Mm. Och det är inte omöjligt på något vis, men då är liksom ledtiden blir ett halvår då istället för en timme kanske på en liten skitgrej om man inte aktar sig.
Mm.
Och då just den här som jag pratade om, har jag ju sagt att köpa, alltså, till slut kom den till både mig och min chef, och vi sa ju det är klart att du måste testa det här, så måste köpa, ta ett kreditkort bara,
ja.
Köp grejen, prova och lämna in en reseräkning liksom.
Ja.
Men man får inte ha det så där ute att folk tror att, att det är förbjudet att göra sådana saker, för då, ja, då blir det ju helt enkelt...
Nej, verkligen inte för experiment. Absolut, det måste man ju släppa fritt.
Exakt. Men sen är det klart att om det blir, om vi då i stor skala
ska sätta en annan sak.
Exakt. Köra ut det där på tiotusentals användare eller vad vi nu har på det där systemet, då kan det ändå bli en massa kommersiella villkor, och då får du väl ta ett halvår då, i värsta fall.
Ja, exakt.
Precis. Jag ska säga också, eller du kommer in.
Nej.
Jag ska säga också att när ni tänker på er innovation, tänk både på att ni behöver odla systemet kring alltihopa. Till exempel odla psychological safety och alltså bygga regelverk och vad ni belönar och alla de där sakerna.
Ja, inte sparka folk i projekt X.
Exakt. Men att ni också är helt okej att göra saker på lokal nivå som rena så att säga, metoder eller sånt där, eller till och med alltså, prova nya grepp. Som jag, med mina gamla Creative Fridays var ett bra exempel.
Mm.
Exempel. Det byggde inte direkt ett system av innovation, men det gav människor liksom en ny... alltså att de fick prova på att arbeta på ett nytt sätt kring innovation, som kanske gjorde att de på sikt sen, även om inte Creative Fridays överlevde, så gjorde att de på sikt kanske blev mer innovativa. Och vande sig vid att det var en viktig faktor.
Mm.
Så tänk på att det är både liksom systemet i stort och metoderna lokalt är viktiga att tänka på när man jobba med innovation.
Ja, verkligen, vad det var. Och sen så som vi sa också, de påverkar ju varandra.
Mm.
Så jag menar, om du har hack weeks till exempel kontinuerligt eller hack days kontinuerligt, det kommer ju påverka kulturen till slut. För folk kommer liksom börja tycka att det är en ganska kul grej, och det kommer liksom bli, ja, men det där kan vi snacka om nästa hack days eller nästa hack week, och ja, så blir det en kulturgrej liksom, att man sparar upp grejer och är landad och taggar för sådana där saker. Mm. Ja, men bra. Eller för mer vi ska toucha på det eller sådär. Vi ska säga det, innan vi börjar spela in också, så sa vi det, vi har ju gjort ett avsnitt på det här. Så kollar vi, jag tror det var avsnitt 8 på 2016. Vad är det, det är 7 år sedan. Men det finns ett avsnitt på, vi har inte lyssnat på det sedan dess, men det finns ett avsnitt som handlar om innovation från dess och hur vi såg på det då. Vi borde inte kunna lyssna på och se hur mycket som har ändrats.
Ja, det är egentligen så att säga. Det är väldigt sant. Ja,
nej, men det är bra. Vi tackar för oss.
Mm.
Vi tackar CRISP.
Mm.
Om ni vill ha oss någonting, det kan vara feedback, föreläsning, vad som helst, så har vi agilporn@gmail.com. Följ oss på Instagram. Agilporn heter vi där.
Precis. Och leta upp oss på LinkedIn om ni vill skriva saker till oss också.
Verkligen.
Tack för
idag.
Tack för att ni lyssnade.
Hej.